Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Idag har vi glädjen att få lyssna till Sture Andersson som sommarpratar hos oss. Välkommen Sture.
Första dagen när jag skulle börja skolan. Jag bodde med min bror Åke och mina föräldrar hos farmor och farfar på Domsjövägen. Två rum och kök och det var hur enkelt som helst. Idag skulle jag göra min första av cirka 2000 cykelturer till och från skolan. Det kändes faktiskt lite pirrigt. Jag åt frukost och sedan på med ryggsäcken och hoppade upp på min lilla cykel. Jag rundade farmors fina nyponhäck och rullade sakta ner mot stora vägen. Det var ju vänstertrafik på den här tiden så jag gick sakta över vägen till andra sidan och jag satte mig upp och trampade iväg. Stanken av gammal lut från fabriken var jobbig men troligtvis nödvändigt för att kunna köra med väghjularna och jämna ut grusvägarna. Liten pojke, liten cykel, stora stenar gjorde det jättebesvärligt att cykla. Färden gick vidare strax förbi hockeybanan som vi kallade för Vika och mitt emot bodde fru Näslund som skulle bli vår kommande skolfröken. Två långtradare blåste förbi mig och nästan ramlade ner i diket. Lite längre fram vid kurvan där läkarmottagningen låg ökade jag farten för att snabbt komma förbi både läkarstationen och på andra sidan liggande Berlins herrfrisering. Man fasade ju alltid lite extra när man väl hade fått håret att växa så att det gick att göra en liten sidobena. Då kom domen från morsan. Här har du 3 kronor, Berlins, halvsnagg och nåde dig om du hittar på något annat. Det var ord och inga visare. Nåväl, färden gick vidare förbi Törnkes cykelverkstad på ena sidan Domsjövägen och Söderholms på andra sidan. Och där kunde man ju naturligtvis köpa kulor och lite annat smått och gott. Framme vid mellanvägen var det brant uppåt mot Stallbacksvägen och där stod Kjell och väntade. Vi gick vidare till Åke som bodde in vid den lilla mjölkkiosken. Han satt alltid och doppade sina hårdmackor i varm choklad. Det luktade så gott. Sista delen av morgonresan gick fort och helt plötsligt var vi framme vid resans mål. Domsjö High School. Det här var första dagen i skolan och vi var alla tre inne på vårt 7:e levnadsår. Domsjöskolan var ett trevåningshus, gammalt och slitet, källare. Och det här huset hade verkligen sett sina bästa dagar. Ljusgrön färg som tärts av vindarna och fönster som man knappt såg igenom. Själva skolgården var stor och kantades av 2 mindre björnakojer. Minns inte så mycket mer av den här dagen än att vi fick lite skolböcker, vi fick pennor, vi fick suddgummin och så fick vi naturligtvis en egen skolbänk. Rad 3, plats 3, det glömmer man inte. Det gick emot lunch. Vi fick ställa upp på led för marsch ner för alla trappor. Vi gick i skolan längst upp på 3:e våningen. Flickorna först och så bar det iväg. Vi närmade oss dörren till matsalen och stentrapporna ner till bespisningen. Fick på en gång en konstig känsla då jag kände lukten av ärtsoppa. Nej, nej, nej. Vi tog plats vid matborden och tanterna öste upp i våra tallrikar. 2 hårdmackor och mjölk var också standard på den här tiden. Jag var på bristningsgränsen till uppkastning och jag bet ihop för allt vad tyglarna höll. En av tanterna försökte förgäves få i mig lite, men hon fick inte upp min mun. Efter 5 minuter gav hon upp. Pust, jag höll på att kvävas av syrebrist. När hon väl lämnat bordet kunde jag ta fram mina 2 hårdmackor. Jag doppade dem i mjölkglaset och drömde mig tillbaka till chokladdoften från kompisen Åkes morgonfika. Det här hände alltså för 60 år sedan. Fortfarande är det ingen som fått in en sked ärtsoppa i min mun. Vilken början. Hur ska det här sluta? Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. Tiden i skolan blev en enda lång glädjeresa. Vi hade underbara lärare och fina kompisar från lågstadiet och genom mellanstadiet. Hur kan man någonsin glömma multiplikationstabellerna? Välskrivningen med de speciella stödbladen. Geografi med blinkkartor över Afrika och hela Asien. Och inte att förglömma de roliga timmarna vi hade på lördagarna. Ja, vi gick faktiskt i skolan på lördagen vid den här tiden. På lördagarna fick vi också tända ljusen under adventsveckorna. Det var häftigt när fröken gick runt och tände och det var mörkt ute. Annars var väl rasterna också en toppenstund med fotboll och snöbollskrig på vintern. Våren bjöd också på kamper om skolans mästare i kulspelet som vi kallade för grop. När kulpåsen var proppfull då gick man på moln. Men det fanns ju faktiskt några äldre busungar också på skolan, tyvärr. När man som tredjeklassare kommer ut på skolgården och plockar upp sin nyköpta jojo och ser fram emot att få se sin leksak spinna. Helt plötsligt får man lämna den till en hotfull sjundeklassare och oroligt gå och vänta en hel rast och undra på om man skulle få tillbaka den. Inte roligt alls. Men skönt trots allt att få den tillbaka efter 15 minuters plåga. Det som inte dödar, det härdar. Låg- och mellanstadiet gick på med rekordfart. Mina favoritämnen började utkristallisera sig. Gympa och matte var roligt och intressant. Att få lite av under alla år framöver var min stora drivkraft. Annars var det väl mest BA+ som gick på den tiden. Högstadiet vid nybyggda genusskolan blev den tid som gjorde att man blev lite mera vuxen. Men jag var ju fortfarande väldigt liten. Eget skåp för alla läroböcker och nya klassrum för alla nya ämnen. Kemi och fysik var svåra ämnen men intressanta. Och matten och gympan fortsatte att motivera mig. Hypotenusan om magister Bertil Erkén glömmer man väl aldrig. Bertil var faktiskt bror till Tor Erkén som sedermera kom att bli ordförande i Modake. Nåväl, jag blev också uttagen att representera skollaget både i hockey och fotboll. Och vid en speciell match mellan lärare och elever fick jag mitt kommande smeknamn, Jätten. Alla deltagarna i matchen fick speciella namn och jag fick troligen mitt på grund av min storlek. 151 cm över marken när man går ut nian, det är väl ett rekord i sig och jag tror faktiskt det står än. Nåväl, parallellt med skoltiden började intresset för både fotboll och hockey, framförallt åka skridskor. Och det fick mer och mer fäste. På den här tiden var ungdomsidrotten väldigt annorlunda än dagens. Ungdomar mellan 11 och 16 år kunde anmäla sig för spel i olika föreningars ungdomsserier. Yngre gruppen, 11-13 år, och sedermera äldre gruppen, 14-16 år. Det här gällde både för fotboll och ishockey. Träningen för de här härliga serierna gjorde vi själva genom spel på skolgården eller planer, lägder som fanns lite överallt här i samhället. Ishockeyn var det faktiskt lite svårare med. Vika, som jag nämnde i inledningen, var ett ställe där skridskoåkning kunde genomföras. Men tryggheten fanns inte där när jag var i början av min så kallade karriär. Många äldre busar tärrade oss småpojkar på olika sätt genom att ta puckarna och skjuta dem över sargen. Eller helt enkelt bara ta dem av oss. Vi fick åka nästan hela kvällen och titta och vänta på att få tillbaka pucken. Det var inget roligt alls. Min pappa, som också ställde upp som ungdomsledare i Domsjö, var verkligen den som gav mig möjligheterna. Tänk att vi byggde en egen hockeyplan hemma på tomten alldeles ut med Domsjövägen. Planen var 20 meter lång och 15 meter bred och det blev min egen skridskoskola. Och det bjöds alltid på nyspolad is varje dag vintertid. En stor strålkastare, troligen levererad från elverkstaden på fabriken, spikades upp i Stora Björken vid ena sarghörnet. Sargen, som bestod av dubbla plankhöjder på långsidorna och fyrdubbla på kortsidorna, de hämtade vi från Domsjösågens pråmar som låg fast töjda efter Moälven. Många 2-8 gav oss lite extra benstyrketräning. Kvällstid smög vi oss över vägen i buskaget och lånade lite trävaror som på så sätt kom att göra lite nytta i samhällets nederskikt, som Carl Bertil Jonsson säkert skulle ha uttryckt det. Vi hade också ett eget hockeymål med hönsnät. Konstruktör, tillverkare, var en pappa till en av mina klasskamrater. Han jobbade också på fabriken. Nåväl, så här drygat halvt sekel efter så hoppas jag att det här ska vara preskriberat nu när det kommer upp till ytan. Å andra sidan kan man väl också tycka att det här borde vara ett litet förskott, då jag cirka 7-8 år senare kom att debutera i Modos A-lag i Sveriges högsta serie. Spelade faktiskt de första 3 åren, kan man säga, gratis och hade enbart så kallade segerpremier. Men vi fick lite senare höra att vissa av de här äldre spelarna hade betalt. Vi fick verkligen lära oss att vara tyst. På den här tiden var det de äldre som bestämde.
Something to hide. Oh, don't it pay?
För att ta det lite från början så blev det ju till slut då spel i Modos pojklag efter de här seriespelarna vi hade i den yngre och äldre grupperna. Och efter spelet i TV i Modo så blev det anrika TV-pucken för Ångman, och det blev en jättefin start på den kommande hockeykarriären. Vi var lite före vår tid med sommarträning, och om en ganska enkel och med lite lagom isträning så var vi redo för TV-pucken. Vårt lag var knappast segertippat, men det kom nästan 4000 personer till Kempehallen för att se oss spela i mastodontmatchen 2x12 minuter. Vi spelade mot Norrbotten som hade gott rykte om sig. Efter seger med 3-0 och stor succé med Bengt Bedrup vid tv-mikrofonerna gick vi vidare mot Uppland. Det blev en ny Victoria med 4-1 och vi spelade i Kristinehamn i Värmland. Bengt Bedrup refererade med bravur, men på banketten efteråt på kvällen så tror jag han gick lite krokigare än vanligt. Helt plötsligt var vårt Ångermanland klart för slutspel i anrika Johanneshov i Stockholm. Vi fick en härlig överraskning redan innan resan ned, för vi fick åka flyg för första gången i våra liv. En mäktig Metropolitan med dubbla propellermotorer tog oss söderut. 1 timme och 40 minuter tog det istället för 10 timmar i buss. Den sparade energin använde vi till att kämpa ned Västerbotten med 3-0 i semifinalen. Och i finalen dagen efter tvålade vi dit stora favoriterna Stockholm med samma siffror 3-0. Stor succé alltså när Ångermanland för första gången vann TV-pucken. Och det här är en turnering som hade startats upp några år tidigare av bland annat Sven Tumba. Helsidor, Övikställehanda och stor mottagning på Gidö flygplats när vi kom hem på söndagskvällen. En euforisk känsla som jag går att förklara. Den lever kvar ännu 50 år senare. Vi hade faktiskt en återsamling förra hösten för att fira 50-årsjubileet av segern. Verkligen känslomässigt att träffas igen. De flesta lite tunnårigare, men alla kom med ett stort leende på läpparna. Juniortiden i Modo gick parallellt med fotbollsspel i Domsjö. Man var junior upp till 18 år på den här tiden. Jag som var väldigt liten för åldern hade tur då man fick ett gratisår som junior om man var född i september eller senare. Då fick man lite mer tid att växa på sig. Mera tur året därpå då man höjde junioråldern till 19 år. Och så här i efterhand har jag aldrig fått uppleva de här A-lagshockeyn om jag inte hade fått dessa två extra juniorår. Det tackar vi gärna för. Under dessa två extra juniorår i Modo blev det också två roliga år i Modos fotbollslag. Då i gamla division 3. Under slutet av 60-talet tyckte vi bra att spela både fotboll på sommaren och hockey på vinterhalvåret. Vi var ett flertal killar från Domsjö som vuxit upp på Domsjö IP med flera DM-segrar både som pojk och junior. Domsjö hade ett väldigt duktigt A-lag som spelade Division 2 på den här tiden. Och Division 2, det var direkt under Allsvenskan. Då vi som var snäppet under fick vi i Domsjös välsignelse att spela för grannen Modo, och det tackade vi för. Division 3-spel var inte fy skam det heller. Det är ju oftast som tillfälligheterna som styr våra liv, så även mitt. Fotbollssäsongen var i full gång under sommaren, men så en dag ringer plötsligt telefonen. På andra sidan finns Cabben Berglund som undrade om jag ville komma och köra lite sommarträning med de stora grabbarna i Modos allsvenska hockeylag inför ispremiären, och den låg bara några veckor bort. Tror nästan jag var på plats innan Cabben lagt på, åtminstone i tankarna i alla fall. Vilken ära och vilken chans. Nu var det bara upp till mig själv. Mera träning, mera mat, mera vila och mindre bus.
Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know same old story through all eternity.
Jag heter Sture Andersson och det är jag som semesterpratar idag i Radio Nola Skogs. Första säsongen i högsta serien blev ju verkligen rolig. Träningar och träningsmatcher gick bra. Och det roliga med det här året var att man fick tacklas på egen planhalva enbart och ingenting i anfallszon. Så det var ju jätteskönt för vi som var lite mindre på backplats. Uppvärmningarna var ju också lite annorlunda. De var korta, 10 minuter, och så sen var det match. Så att det var lite annorlunda på den här tiden. Och jag kan väl i förbifarten också säga att anledningen till att jag hoppade in som backis eller som forward, det var ju att på den här tiden då spelade vi med två backpar och tre kedjor. Och eftersom man var bra i matematik så kunde man ju räkna ut att om man spelar back då spelar vi varannat byte. Och spelar man forward då blir det vart tredje byte. Men det är klart, vi var ju långt ifrån motståndarmålet så det blev lite baller framåt, men det får man ju köpa. Debuten mot Skellefteå blev ju också en minnesvärd historia. Mycket folk på läktarna, det var man ju inte van med. Ett mål och två assist, det finns dokumenterat på bilder och det har man i urklippsboken kvar än. På den här tiden så var det ju division 1 norra och södra och slutspel efter nyår. Och Modo var väl så pass bra de här åren att det var aldrig något problem att gå till slutspel. Men det roliga med den här serien, den här säsongen var ju att det hände många dråpliga saker som jag tycker nästan man kommer ihåg mer än själva resultaten. Vi spelade vår första träningsmatch hemma mot Tingsryd och på den tiden var Karl-Sören Hedlund tränare i Tingsryd och de hade en ganska ärrad amerikan eller kanadensare som heter Des Moroni. Och jag var ju duktig på skridskor och jag följde med i anfallerna. Och det var samma sak den här matchen, men helt plötsligt när jag är långt upp och jag är på väg tillbaka tänker jag, vad är det som händer? Jag kommer ju inte tillbaka, jag åker och åker, det händer ingenting. Och så sneglar jag över axeln och sen ser man Des Moroni åka vattenskidor och dra mig i tröjan och jag skrattar så att det var ganska kul. Vi spelade match mot AIK en söndag kväll klockan 17 på Hovet. Flyg hem, klockan 22 cyklar man in på fabriken. Modo hade stoppvecka på den tiden och det skulle man knappast räkna med att folk gör idag. Men så var det. Under juluppehållet åkte vi till Davos. Vi spelade någonting som heter Spengler Cup och det var en cup som innehöll ryska, tjeckiska duktiga lag och oftast var det ett landslag. Polens landslag var där och Japans landslag var också där att spela. Vi hade blivit blandade resultat, men det lustiga med den här resan var att vi åkte upp till Arosa på nyårsafton för att vi skulle spela där på nyårsafton. Och det var ju mäktigt, stor fin sportort där uppe i Alperna och vi hade blivit lovat 1 000 kronor var för att ställa upp. Utebana, solsken, 5 000 på läktarna, helt enormt. Målen rullade in allt eftersom. I slutet av tredje perioden stod det 5-5 och vi hade en back som hade hjälmen ofta långt bak på nacken som tänkte inte mycket mer på det utan gjorde allt för att göra mål. När han i 17 minuten sköt i stolpen så tände våran kapten Anders Nordin till och nästa gång han fick pucken då åkte han på världens jävla propp. Ursäkta. Ser du inte att det är full fart på läktaren? Det står 5-5. Ja, så fick det bli. Det var faktiskt ganska komiskt. Under de här åren och nu på början på 70-talet så var det ju ganska fina matcher och bra resultat. Men det är ändå de här dråpliga situationerna man kommer ihåg. Vi hade vårt andra eller tredje år hade vi en träningsmatch mellan jul och nyår hemma mot ett ryskt lag. Och det var ju inga småpojkar. Så att mitten på andra perioden spelade jag upp snabbt och följde med anfallet på kanten i högsta möjliga fart. Knackade klubban i isen och fick pass tillbaka. Trampade in över blå linjen. Och då är det två saker att välja på. Åka rakt fram eller svänga in till vänster efter blå linjen. Jag valde det senare alternativet och hade lite otur att pucken rullade på bladet. Så jag tittade naturligtvis ner. Och sen åkte jag rakt in i en rysk bergvägg. Det var det tuffaste jag någonsin har åkt på. Och när man åker på såna här proppar då försöker man ju alltid låtsas som att ingenting har hänt. Men det var ju nästan omöjligt att göra. Jag steg upp på sega ben, tog riktigt mot båset. Och till min vilda förtvivlan så ser jag 8 utgångar. Vad är det som har hänt? Jag var alltså helt groggig och jag åkte sakta så det blev 4 dörrar. Och till slut så lyckades jag ta mig till båset. En sån smäll glömmer man aldrig. Tredje eller fjärde året vi spelade så blev det kval och vi fick åka upp till Kiruna. Och vi kan väl i sammanhanget säga att vi var klara med en match kvar och det var sista matchen uppe i Kiruna. Och det var sånt drag där uppe så att det var nästan omöjligt att komma in i hallen. En hall som vi trodde skulle kunna ta drygt 1 000 personer, där kom det en 4100. Och vi var ju lite imponerade av intresset där uppe. Det var ju första gången de hade chans att gå upp. Men det som var roligt i den här matchen är att i början på matchen, eller i slutet på första perioden, så åker jag ut på 2 minuter för någon, troligtvis någon tripping. Jag åker mot utvisningsbåset och det är proppfullt där. Jag höll nästan inte på att komma in. Och jag sätter mig där i lugn och ro på en pall bakom alla. Det måste ha varit minst 30 personer i utvisningsbåset, för det var knökfullt i hallen. Det gick 2 minuter och jag skulle försöka ta mig ut. Det gick 3 minuter och då kom jag äntligen ut på banan. Det var väl inte så farligt, vi var ju klar så att jag hade inget bråttom ut. Så att det är såna här roliga historier man kommer ihåg. Annars var jag väl, om man säger så här, 2 första åren så råkade jag inte ut för någon utvisning alls. Det var väl mitt signum för hockeyn. Åren tickade på under 70-talet och Modo gjorde väl mer eller mindre bra prestationer för Jämnan. Men i mitten på 76, efter avslutad säsong, åkte vi alla i laget ner på en liten semestertrip ner till Italien, till nedre delen vid stränderna, och firade. Och vi hade en trevlig sammankomst på kvällen med middag, och vår dåvarande ny ordförande som heter Sällström, han tog till orda och tackade för säsongen som hade varit och utbringade en liten skål, och sen kunde han berätta att tränare för Modo Hockey nästa år skulle heta Tommy Sandlin. Och har man inte upplevt jordbävning i verkliga livet, så fick man verkligen uppleva det här då. Det blev sånt jubel, och jag undrar om inte taket blev lite skadat. Men så var det, och det var en otrolig förändring i Modo Hockey. Och det innebar ju att alla var på tårna. Tommy kom då första säsongen 77-78. Och man nästan darrade när vi stod på ute gräset och hade fysträningar, och vi hoppade häckar och vi drog gummiband och vi gjorde allt möjligt, och det visade sig skulle ge resultat ganska snart. Första säsongen som Tommy var här gick ju vi till slutspel, och brukade av gammal hävd åka ur i semifinalerna, och så även i år. Men då året därpå i säsongen 78-79 tror jag vi var bättre förberedda än någonsin. Tyvärr fick vi en väldigt dålig start på serien och vi blandade både bra och dåliga matcher. Och vi hade en match hemma mot Örebro en söndag och teori på genomgången före matchen så rann tårarna på Tommy och han var ledsen att han hade ställt till det för oss så att vi inte var i bättre position i serien. Men det tror jag blev en liten vändning för att alla tog i och vi krossade väl Örebro med 9-2 eller någon sån här siffror och det gick spikrakt uppåt. Från och med den 5 december tror jag också när vi förlorade mot Djurgården på Hovet så gick vi igenom serien hela våren utan en enda förlust. Och vi satte rekord i massor. Vi hade mesta vinsterna hemma, vi hade mesta vinsterna borta. Vi släppte in minst mål, vi gjorde mest mål. Vi gjorde mest mål i powerplay, vi släppte in minst mål i boxplay och vi var riktigt på tårna. Och det innebar ju att slutspelet närmade sig och alla var nog lite inne på att det här kommer ju gå hur bra som helst. Men icke så icke, Leksand hemma första matchen 1-4 och vi såg paniken i Tommys ögon, där hur ska det här gå? Vi åkte ner till Leksand, gjorde en bra insats, gick upp till 3-1. Leksand kvitterade till 3-3 i början på tredje perioden. Men då klev Ulstors in i handlingen och tryckte in 4-3 i nättaket och vi var klart för en avgörande match. Spol Jansson som var en legendarisk ismaskinkörare i Leksand var alldeles förtvivlad. Han kom att hata Ulstorsen den dagen, men det har han förlåtit. Avgörande match på Hovet, 10 000. Det är en av de mest stämningsfulla matcher som har varit på den där platsen där jag var där. 0-1, 0-2, 0-3. Oj, 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 vad är det som händer? Vi brukar ju komma till slut och så blev det också nu. 1-3, Ulf Norberg, en man kort. 2-3, Robert Fresadius, då var vi också en man kort. Så vi var på gång och i början på tredje perioden tryckte Tommy in 3-3, 4-3 och det var cirka 3 minuter kvar. Klockan gick, Leksand tog ut målvakten, Ulf Thors rycker åt sig pucken, driver över rödlinjen och just på väg att slå in pucken i tom bur. Då kommer en målvaktsklubba singlandes in från Leksands bås. Då är det Mr. Abrahamsson själv som slänger in och men det hindrar inte att Torsan slår in 5-3 i tombur. Fantastiskt, vilken upplevelse. Vi var i final för första gången. Vi stannade kvar i Stockholm. Ny match. Ny dålig start. Vi låg under med 5-2. Och vi var på väg in i matchen. Vi gjorde 5-3. Vi gjorde 5-4. Och helt plötsligt så hade vi häng. Och troligt eller ej, men vi kom att förlora den här matchen på en utstickande skruv i sargen. Ulf Ingvarsson slår en stenhård isare i runden. Lasse Nyberg trampar igång i egen zon över våran egen blå. Och är totalt på väg att bli fri. Mats Valtin helt överspelad. Och kan ni tro, pucken tar på en skruv eller en spik i sargen och studsar på den rakt in till Valtin. 3 meter innanför låg, kliver fram och trycker in 6-4. Ridå. Så kan det gå i hockey ibland. Vi vände hemåt och inför en fullsatt hall så vann vi med 6-4. Och Tommy Sjölin var väl en av de stora hjältarna den här dagen. Jag undrar om inte han tryckte in 3 eller 4 mål. Så att nu var det klart för en avgörande match i Skandinavien. Och det kändes ju fantastiskt. Vi var verkligen på gång. Lika den här matchen, Djurgården tog ledningen, vi kvitterade och det var jämnt. Håkan Dahl tryckte in 4-3 i sista sekunden av andra perioden när vi kände att vi hade matchen i vår hand. Men som sagt, Tommy hade kört oss hårt och vi var verkligen väl tränade. 5-3 Ulf Norberg, 6-3 Asta Lundgren och det var spiken i kistan. Sen klämde Robert in 7-3 och Thomas Jonsson tryckte in 8-3 och det var stora rubriker. Vilken otrolig känsla att få vara på banan och lyfta bucklan, det var helt fantastiskt. Den här matchen som vi gjorde tror jag stod sig i kvalitet i flera år framåt. Det är klart, det är inte samma fart som idag men det var ändå fantastiskt. Men ingen ro, ingen vila. Vi som skulle till landslagsuppdrag, vi fick gå och lägga oss. De andra fick gå upp och fira och åka hem och fira med staden. Vi fick åka och träna, så att så var det på den tiden. Jag tänkte i alla fall få så här i efterhand berätta om vilka grabbar vi var. Vi hade en fantastisk målvakt i Sune Ödling. Han var en träningsvillig, han var helt otrolig. Han gav allt i alla stunder. Vi hade Peter Holmqvist som var en talang både i fotboll och hockey, men fick inte så mycket matcher bakom Sune. Thomas Byber, numera ordförande i vår förening, han gjorde en fantastisk debut. Både Sune och Peter var skadade i första matchen, Löven borta. Thomas hoppade in, Modo Björklöven 7-0. Minnesrik verkligen. Thomas Jonsson kom från Falun som 17-åring och var väl tänkt på en liten lugn start. Jag tyckte han var vår bästa back redan från början. Helt avständning, otroliga skott och en fantastisk arbetskapacitet. Ulf Ingvarsson, han spelade matcher utan att det var någon som märkte honom. Han var alltid lugn och bra, aldrig en dålig match. Per Lundqvist, en av mina stora idoler. Skyttekung, det är ett understatement. Han var helt outslitlig och fick ett ganska bra namn, Järnmannen. Det var på grund av att han spelade alla matcher på raken. Lars Molin, pudelklok center. Han kunde göra medelmåttiga spelare i sin femma till toppspelare. Han var riktig playmaker. Helt otroligt duktig center. Roger Lindström, en av de yngre kaptenerna som jag har spelat med under åren. Ödmjuk. Hade kanske inte de mjukaste handleder, men hade ett hjärta av guld. Toppen kille. Janne Nyman, han var väl den kille som uppfann smörpassningen. Lite men naggande god. Han såg alltid till att han inte hade någon is på skenorna. Janne Eriksson, Mr. Dynamo. Han kunde spela i två perioder av tre utan att andas. Helt fantastiskt. Duktig defensivt. Han blev också landslagsspelare. Assa Lundgren, det var väl våran lilla Alexander Lukas. Alla puckar som stöttade, de stöttade alltid till Assa, för att han hade alltid farten uppe. Han fick ju också göra det här viktiga 6-3 målet i finalen. Ulf Thors var ju en legendar i sig. När han fällde ut bommen och trampade in över blå, då var det bara att krypa undan för motståndarna. Han var en väldigt duktig center. Lasse Nyberg, liten, sköt från häften, osynliga skott. Han var en riktig glädjespridare. Fantastiskt bra skridskåkare. Tredje formationen där jag själv spelade innehöll ju också Robert Frestadius. Han satte väl ett nästan oslagbart rekord. Han spelade 617 matcher utan att det var någon som märkte att han var med. Han var alltid bra men fick aldrig rubriker. De rubrikerna han var förtjänt av. Tommy Schelin, han sköt. Det var nästan som Oskan gick. De här åren var han helt avständig i svensk hockey. Han hade ett otrolig arbetskapacitet. Och hans skott, det var Oskar. Ulf Norberg, kedjekompis från Bjästa. Han hade handleder som ingen annan. Han sköt snabbare än blixten. Och hans jobb hemåt tillsammans med Tommy var ju också beundransvärt i vår femma. Mikko Leinonen, superkille från Finland som kom över och lärde oss spela hockey. Han introducerade ett system med benämningen 1-3 som vi körde i våran femma och det gav resultat. Vi var faktiskt före Djurgården och Falken, om inte det var någon som visste det. Tommy Sandlin var ju 10 år före sin tid. Han hade väl kanske lite otur att han jobbade med killar som hade andra jobb och inte var så där 100% villiga att lägga ner 24 timmar om dygnet som han gjorde. Men han var väl i alla fall mannen som lärde ett offensivt mod att spela försvarsspel. Och det ska han ha heder för. Karl-Sören Hedlund var ju plus variant också som tränare och hade ett härligt humör och var liksom gubben mellan tränarna och spelarna. Och sist men inte minst vill man ge en blomma till Sven Hörmla. Våran materialare som nästan uppfann allting. Han riktade skenor, han byggde om i hockeyhandskar, han klarade av allting. Han var en enastående kille.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, it feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you, but what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Framgångarna hos oss i Modo, och med anledning att Tommy Sahlin var både vår tränare i Modo och var landslagscoach, gjorde ju att det var, han fick upp ögonen för många av våra lite mer anonyma Modo-pojkar. Därav anledningen till också att en sån som jag och Lars Molin, som brukar synas vara i skymundan, fick chansen att spela oss in och försöka kvalificera oss för VM-truppen 1979. Direkt efter finalen åkte vi hem, vi åkte tillbaka igen och det var läger i en vecka och det var matcher och träningar, och vi fick ett kryss mot Sovjet, 6-6 på Hovet, och vi fick i en tv-sändmatch storstryk med 0-7. Och det var väl inga glada rubriker i kvällstidningarna. Men vi tränade på och åkte över till Moskva och startade väl hyfsat. Vi var flera motorpojkar som var med, Sune Ödling tillsammans med Pelle Lindberg som var duktiga i målet. Thomas Jonsson, Pelle Lundqvist, Limpa, Molla och Janne. Så att det var verkligen kul att åka över när man hade så mycket kompisar ifrån klubblaget. Vi tog segrar mot Polen, Tyskland, även om det var lite hårt på slutet. Vi tog seger mot Kanada, vi spelade oerhört mot Tjeckoslovakien 2 gånger. Tyvärr så gick väl ingenting att göra åt de ryska björnarna för att de var ju helt outstanding på den tiden, proffs som de var. Vi tog en hedrande bronsplats och det var i den här turneringen som Fetisov debuterade och 19 år slog sig med en hel del kanadensare under turneringen så att han gav lite märke. Det man mest minns från den här turneringen är att allt kan hända när man är på resande fot. Efter våran stor seger mot Kanada så var man ju lite euforisk och glad och tog en promenad ute på de stora gatorna i Sovjet här och inte långt ifrån hotellet höll man till. Så att helt plötsligt så är jag ute och går och det stannar en taxibil med ungdomar, fullt med ungdomar. Och kommer fram till mig och börjar prata och av någon konstig anledning så verkar det som att han vill köpa mina jeans. Han drar och sliter och tänkte, vad är det här för någonting? Och jag förklarar att jag inte vill sälja dem utan gå ifrån. Men han fortsätter att vara kvar och då får jag tacka mitt sjätte sinne för att helt plötsligt när killen står framför mig så sträcker han ut sin vänstra arm mot min bakficka. Jag märker ingenting men mitt sjätte sinne gör att min högerarm slår ut rakt och slår undan hans högerarm. Hjärtat börjar ticka och så fort har jag nog aldrig sprungit tillbaka till hotellet. Det var riktigt otäckt. Och det är väl det tuffaste minne jag har från den turneringen. Annars var det väl kul med brons att komma hem. Vi fortsätter säsongen efter med hyfsat resultat. Vi går väl inte till direkt gör bra resultat men vi klarar oss. Och sen blir vi samma killar uttagna till OS i Lake Placid. Också ett äventyr som man sen ska glömma. Vi samlas efter sista omgången på söndag 2 dagar och så iväg med flyget till USA. Vi landar i New York, åker buss, flyger vidare till Boston, åker buss mitt in i skogen till ett läger där vi ska hålla till en vecka före turneringen. 2 träningsmatcher, vi slår ett college-lag med stora siffror och vi trycker till Detroits farmalag med 6-3. Så att det kändes ju fint. Pampig invigning, första gången man får vara med och representera Sverige med så fina kläder och allting. Det var ju helt otroligt. Vi bodde i ett fängelse. Det var stor samlingssal, matsal och det var massa kuper runt om där alla deltagarna bodde. Träningarna kom igång och premiärmatchen var mot USA 2-2 och det var braskande rubriker. Det var ju så att vi ledde med 2-1 och i sista minuten så kvitterade faktiskt USA när de hade tagit keepern. Men en historia i det här är, och det måste jag säga att jag är jätteglad att jag inte fick göra mål 3 minuter tidigare. Vi kom i ett anfall. Thomas Eriksson spelade ut på Molla som la upp den till mig. Jag kom i mitten och var just på väg att spela ut till vänster till Bosse Berglund. Men jag såg att han var nog lite för offensiv så att det hade blivit offside med alla spelarna. Jag slänger iväg pucken mot mål. Den tar mellan benen på Jim Cray som stod i målet och glider utanför stolpen. Hade den pucken gått in och det hade stått 3-1 på tavlan då hade historien skrivits om totalt. Nu vart det ju annorlunda som de flesta kommer ihåg. Tack och lov. Tyskland 5-2, Rumänien 8-0, Tjeckien 4-1, Kanada 6-3, Norge 7-2. Det gick av bara farten så vi var helt plötsligt i slutspel. Vi var 4 lag, USA, Sovjet, Sverige och Finland. Och vi hade ju med oss 2-2 ifrån från matchen i gruppspelet. Så att vi hade då närmast på agendan Sovjet, storstryk. Och Finland sista omgången spelade vi 3-3 och det var tack vare den vi fick bronset. Men innan vi spelade mot Finland så var det ju match mellan USA och Sovjet, som ni minns. Och vi värmde upp i omklädningsrummen bakom under läktarna och vi kände väl att det här är väl viktigt att Sovjet vinner. Men allt eftersom matchen led och stämningen höjdes och när USA tryckte in sin 4-3 puck, då var det inte långt ifrån att hela hallen hade rasat. Det var så fruktansvärt jubel och ståhej så att det fanns inte på kartan. Hockeyhistoria var ju skriven och det är bara förnamnet. Vem kunde tro att det här skulle hända? En annan rolig sak som jag råkade ut för då på den här turneringen som man inte hade en aning om. De hade en stor samlingslokal med matsal, underhållning och allting centralt inom området innanför grindarna där. Vi gick alltid ner och åt tillsammans och hängde av oss kläderna på sedvanliga ställen. Och när vi går tillbaka så har jag tappat min mössa och mina handskar. De var borta. Och ja, så är det ju ibland. Man tappar sina grejer. Vi flyttar fram en månad efter den här turneringen. Då är det en parallellslalom-tävling i Mellaneuropa. Och det är parallellslalom. Och tro min häpnad, när jag sitter och tittar här, då ser jag min mössa på en polsk slalomåkare och nästan skrattade av glädje hur det kan gå ibland. Men det var ett av de roligare minnen man har sen turneringen. Livet rusar på fort och så här långt kan man säga att man har haft tur som har mött mycket duktiga och fina människor. Henry Andersson var ju en sån som hjälpte mig att få jobb. Och eftersom jag hade gått handelsgymnasium sista året i Sundsvall så fick jag börja jobba på Anderssons på kontoret. Men då man hade ett alfabet i varje ben så kände jag det efter ett år att jag ville göra någonting utomhus. Och det fick jag även hos Henry, och då kom jag i kontakt med en arbetskamrat som heter Bengt-Åke Granstedt, som var underbar att jobba med. Han hjälpte mig med mitt självförtroende i många, många år. Cabben var ju första tränaren som man ställdes inför, och det var väl en verklig ledare. Jag har ett fint minne från honom som gör att man respekterar han. Första året åkte vi till Gävle med buss på lördag för match mot Brynäs på söndag. Och sedvanligt på söndag morgon klockan 10 så är det ju matchvärmning och lite information om hur laget ska se ut. Cabben kommer in och drar laget, och så säger han så här att Kalle och Pelle, ja, det är fingerade namn, Kalle och Pelle vilar idag på grund av halsfluss. Och jag råkar sitta mitt emot de här herrarna och snacka om Gamnacke. Alla var ju förtvivlade, tänkte vad är det som händer? Två bästa spelarna i lag till och med, en var landslagsman. Cabben sa bara ut och träna. Och jag har aldrig sett så bra spelare som de här som blev petade på en uppvärmning en gång. Men Cabben veks inte. Vi skulle väl normalt förlora med två siffror nu när de här inte var med. Men vi gjorde vår bästa match på länge, 3-4. Så agerar en ledare. De hade naturligtvis suttit bak i bussen och inte druckit Trocadero tror jag det var eller sånt där. Men så blev det. Tommy Sandlin är ju också en människa som fick mig också att växa ut och kunna vara med i stora sammanhang. Lagom självförtroende hade man, men det var ju lite bättre när man fick spela i landslaget och fick bra framgångar. En fantastisk ledare och tränare som var lite före sin tid. Vi jobbade ju på våran tid allihopa. Vi hade dagliga arbeten, så att, och han var väl våran första heltidsanställd tränare, vilket gjorde att han hade mycket tid att lägga ner, men det kanske inte vi hade. Håkan Nygren var ju också en duktig hockeyspelare och sedermera tränare här i föreningen. Han blev ingen kung, men jag lärde mig mycket om ishockey och träningsfilosofi av honom. Heder åt Håkan. Mikko Leinonen är väl den kanske roligaste man har lärt känna genom åren. Jag hade ju svårt att sitta still när vi skulle ut och värma inför matcherna, och han var ju en dröm. Han, på 5 minuter så hade han gått igenom allt vi skulle göra inför matchen, och sen knackade han bara bord, grabbar, kom igen, nu kör vi. Så att han var ju, sen att han var en duktig hockeyspelare, det tror jag de flesta minns. Nicke var ju ett stort föredöme som skridskåkare och som gentleman. Han var väl en av rinkens riddare. Måste väl han ha varit nästan varje år. Han var ju helt enastående. Jag minns så väl när vi stod på ståplats och sen Nicke åkte ut på 2 minuter. Jag tror hela hallen höll andan tills han kom in igen. Han spelade ju nonstop och var enastående. Sen hade han också en jätteduktig bror som heter Kurt. Han var ismakare i toppklass. Och jag kan säga så här, jag aldrig åkt på bättre is under min tid som när han var vaktmästare. Och vi hade väldigt bra samarbete. Henrik och Daniel Sedin är ju inte ledare som man har sett upp till, utan det är ju spelare som man har sett upp till. Alltså det är så roligt om man inte haft på hockeyplan när man hade att göra med dem. Och de hade nog klarat av om vi inte har varit stått i bås heller, det hade de skött själva. Så att heder till de här grabbarna som har format mig också, och jag har lärt mig mycket av dem.
Thank you.
Efter avslutat karriär 1984 så gav jag mig in på ledarskapet och har hållit mig till mod i hela min karriär. Men jag är lite av den bakvända tränarkarriären kan man säga. Jag fick glädje att börja i Modos A-lag och hjälpa Håkan Nygren. Sen halkade jag ner på juniorerna i 4 år, ungdomsansvarig 12 år och hade både Modos A-pojkar och TV-pucken. Vilket var jätteskojigt. När damlaget hade lite problem halkade jag in där 5 år. Och fick en nytändning. Det var jätteskoj att förändra damhockeyn till det bättre. Sen damjuniorerna 7 år. Och man kan väl säga att jag har gått uppifrån och ner och inte nerifrån upp som de flesta tränare gör. Men det var ett fantastiskt tid i föreningen och den kommer jag ta med mig resten av livet. Några ord innan jag går ut i sommarvärmen tänkte jag bara prata om det här med ungdomsidrott och hysterin att vara så tidigt igång med allting. Jag skulle vilja komma och lämna ett förslag om att fast punkt nummer 1 för barnen, det är hemmet. Fast punkt nummer 2, det är förskolan där man får lära känna lite kompisar. Fast punkt nummer 3, det är klass 1-2 i första åren i skolan och lära ännu mer och bli lite mer mogen. Fast punkt nummer 4, det är när man kanske börjar i klass 3 och då kan man hoppa in i en idrottsförening. Jag tycker det är alldeles för tidigt att skicka 5- och 6-åringar till idrottsförening innan man ens har börjat skolan. Två viktiga och jättebra ord som jag har följt mitt liv, det är samarbete och respekt. Samarbete med ledare, med spelare, med föräldrar, domare, motståndare. Man kan till och med ha samarbete med motståndarna genom att följa reglerna. Så enkelt är det. Och att man samarbetar i fotboll, hockey, andra föreningar, andra idrotter. Respekt för alla som är. Vi kan inte vara, bli en ny Peter Forsberg eller Henrik och Daniel Sedin allihopa. Men vi kan hitta de rätta nivåerna att spela på. Och... ja, det här är någonting som är kul att hålla på med och jag är glad att jag fått hålla på med hockey, fotboll i Domsjö och ishockeyn i Modo. Och som avslutning vill jag då rikta ett stort tack till min familj, fru Britt och Cecilia Lind som har stöttat mig under alla år och låtit mig göra det som är roligt. Tusen tack, ha en trevlig sommar.
look, a new
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.